Hej och välkommen till Hästvispodden där Hanna och jag idag ska ventilera lite om välfärd och våld. Hej Hanna!
Hej!
Vi hade ju egentligen tänkt att ha ett lite så här lamare avsnitt idag som skulle handla om lata och omotiverade hästar. Och så kände vi så här att, ja, vad ska vi säga? Det var inte så jättemycket energi. Och sen så har det hänt rätt många saker här de senaste dagarna om hästvälfärd. Och så föreslog du att vi skulle podda om det. Och då kände både på att vi har massvis att säga.
Verkligen.
Så nu behöver vi få säga det.
Ja.
Så, ja men bara uppenbarligen de flesta som lyssnar har ju hängt med på det här. Men det är liksom kanske tre episoder som vi kommer prata om och problematisera. Dels är det ju den här hästen som dog strax efter den hade varit i en ganska hög hopptävling. Mm. Vi har Imon Hickis och Maria Gretzes välfärds, inom citationstecken, klinik. Och så har vi ju ett antal blåa tungor och blod i munnen på de som vann världscupen. Yay!
Ja.
Det går framåt, inte?
Nej, verkligen. Men kände ju det typ för någon vecka sedan bara. Det där med blåa tungor och allting. Att bara, wow, nu händer det verkligen saker. Och sen så händer alla de här grejerna och då är man så, nej, det händer verkligen ingenting.
Det är så obehagligt det här med hur snabbt saker kan sopas under mattan. Jag tänker på det här med liksom, ja men, de som är i toppen, deras sociala status och hur lätt det är för dem att liksom bara få återta den så här som jag trodde verkligen när väl. Ja, men Aftonbladet gjorde sina granskningar om hans blåa tungor där och ridsport och hipson och så hängde på. Så man bara, men yes, äntligen. Och sen bara några veckor senare så bara helt utan att ta upp det så bara tokhyllas de för att de vinner. Man bara,
Ja, det är faktiskt helt absurt.
Och inte nog med det, det tas ju också bort kommentarer rensas ju flitigt i Facebook-posterna. Hos de här tidningarna.
Ja, alltså det måste vara så. Eller det känns ju som det för att det var ju liksom idel hyllningar. Och sen så skrev de ju också att de stänger kommentarsfältet och att de inte har möjlighet att moderera. Vilket väl betyder att det är ganska många som är upprörda. Men när man scrollar igenom fältet där så är det ju bara liksom grattis.
Precis. Ja, men jag har många som har skrivit till mig att de har skrivit kommentarer som är bortplockade. Så det tror jag.
Vad rimligt liksom. Mm. Men vi kanske ska säga vem det handlar om. Att det är ju Patrik Kittel som har vunnit världskuppen.
Precis.
De var väl i också ett ganska så ifrågasatt land att ens hålla det i som man verkligen undrar vad fan folk håller på med som tävlar med hästar, men det verkar ju inte folk bry sig om heller, vare sig liksom mänskliga rättigheter eller hästars välfärd.
Nej, precis.
Men det med Patrik Kittel är ju att han liksom för då, ja, vad var det, en eller två veckor sedan Aftonbladet gjorde den där granskningen, då höjdes ju ändå ganska mycket röster och folk liksom, de fick ju FEI till och med att kommentera. De kommenterade väl typ mest så att, ja nej, vi har veterinär på plats och vi följer våra, vi har våra fina dokument och bla 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 bla. Men att det ändå var flera tidningar då som försökte få kontakt med honom och be honom att om en liksom säga någonting om det här. Och det enda han har sagt är väl typ att han försvarar det sättet han rider på och liksom inte en sekund säga eller tänka så, oj, min hästens tunga är blå eller den verkar ha problem eller liksom någonting är fel. Det är liksom inget sånt, utan bara så, nej, det är ingenting. Och jag vet att många har ju också liksom försökt skriva i hans kommentarsfält och så vidare. Eller kommenterat på olika sätt. Och det, då blir man ju blockad direkt också. Att det är väldigt många som blir blockade. Så det finns ju liksom ingen självrannsakan eller någon sorts sånt att göra. Jag tänker, man skulle ju kunna också bli ganska upprörd över, för jag tänker det är svårt att se en hästtunga när man sitter på. Och om det såg ut så där skulle ju en reaktion kunna vara att så, ja, ah, herregud, så där ska det inte se ut. Det, så får det inte vara. Det var de här omständigheterna. Eller liksom någonting som indikerar på att man ändå tänker på hästens välbefinnande.
Precis, men liksom, han har ju snarare hänvisat till typ att ja, men domarna har dömt. De har liksom sagt att det är okej. Och ja, det är ju sant, förvisso. Och sen så har han väl också hänvisat till att det är svårt att rida en häst i den miljön. Typ så här, ja, gör inte det då om det är...
Om det är så
kanske
pass svårt, så ta inte den hästen i den här miljön då.
Nej.
Det kanske finns i så fall lugnare hästar, eller träna den hästen på ett annat sätt. Eller ja, var inte i den miljön helt enkelt.
Och sen ja, den tävlingen, om vi stannar vid den världskluppen eller vad det heter, så... Mm. Så anledningen till att han vann var ju för att hon som egentligen hade vunnit i den hästens mun, så fanns det blod. Så hon utslöts.
Ja, det är ju också speciellt.
Mm.
Mina hästar blöder inte så ofta ur munnen.
Nej, det, man hade liksom kunnat hoppas att det var det normala. Liksom, så här, att, att det inte sker.
Ja, men det är också så absurt bara att liksom allt annat går bra. Så här, sporrar, liksom, att det bara väller ut slem i munnen, att tungorna är blåa. Men är, finns det en droppe blod, då är det uteslutning. Liksom. Mm. Jag tänker, om man jämför själv, att så typ lite blod kanske inte är det som gör mest ont alltid på en själv. Utan det finns ganska mycket saker som är värre. Men ja, man måste väl sätta gränsen någonstans, och det är ju jättebra såklart att hästarna ska inte blöda. Det är jättekonstigt att de gör det överhuvudtaget. Som sagt, jag har inte varit med om många gånger att jag har blödit ur mina hästars munnar. Någon mun någonsin.
Nej, men precis.
Eller att någon har liksom råkat bita sig i tungan. Det låter ju som att det är vad hästar gör det liksom till vardags när man lyssnar på så kommentatorerna och...
Mm. Ja, det är väldigt beklagligt. Alltså det är skrämmande att lyssna på också bortförklaringarna som sker av de som kommenterar. Och hur de hela tiden... Alltså det finns ju inte en tillstymmelse till att ta hästens perspektiv. Och det hade vi väl kanske inte förväntat oss heller. Men det blir bara så oerhört tragiskt uppenbart att det här inte... Alltså hästens röst och hästens välmående och välfärd finns inte på kartan.
Nej, verkligen inte.
Så ja, det finns mycket frustration här och mycket sorg bara. Och,
ja.
Och sen då, om vi hoppar tillbaka till den hästen som dog efter en hopptävling för några dagar sedan. Så ja, när man såg bilderna på den som var tagna från ritten, så uppvisade den ju väldigt många olika smärtmarkörer i ansiktet.
Mm.
Och det var det ju flera som påpekade i kommentarsfältet att ja, alltså, den här hästen ser ju inte ut att må bra. Det var kanske inte jättelångsökt att det var någonting som pågick, för att vi ser ju i dess ansikte att den har ont. Och de kommentarerna blev ju i princip bara hånade av människor som sa att, men du, hallå, det är veterinärer på högsta nivå där, tror du inte att de hade sett det? Och jag blir bara så ledsen, för att det är ju uppenbarligen inte veterinärerna och domarna som är på plats som utbildar sig i det här, eller i alla fall inte bryr sig om det, för då hade de inte släppt igenom de här sakerna. Men sen sitter det människor som du och jag och ni som lyssnar på podden och tar oss tiden att utbilda oss i den senaste forskningen kring hur hästars smärtansikte ser ut till exempel. Vi vet att det finns markörer för det, vi ser det i de här hästarna. Och då när någon försöker föra utvecklingen framåt här och påpeka det, så gills inte det, för vi är inte domare på plats.
Nej,
och det är så himla, alltså det går så segt. När så fort någon försöker göra det. Och tack så mycket alla som försöker. Alltså, vi ser er och gillar och hejar på. Alltså, gud, ja, tack.
Ja, men jag tänker i alla kommentarsfält hela tiden. Och folk som liksom har varit med och ifrågasatt Patrik Kittel. För jag vet, liksom, även om kommentarerna tas bort på så Ridsport och Hipson och de ställena. Så har det ändå funnits verkligen i olika grupper där folk delar. Och att folk lägger upp massa inlägg. Och är så, det här är inte min Sverige. Ja. Inte min förebild för Sverige, eller liksom, ja. Bara så heja alla er. Det är så förändring händer. Så himla tack för att ni orkar.
Och det såg vi också i somras när du startade den här namninsamlingen mot hårtspända nosgrimmor. Hur många påskrifter blev det landade i till slut?
Jag tror att det ligger på 19 500, typ något sånt där. Så nästan 20 000 underskrifter blev det.
Mm.
Det
Vill du
är
berätta
ju
bara lite om den
jättebra.
för de som inte var med på den tiden?
Ja, det var efter Falsterbo. Alltså efter alla sådana här tävlingar så kommer det alltid ut helt fruktansvärda bilder. Men då var det en bild på liksom från unghästchampionatet. En bild var det heller verkligen inte, men det var en bild som började delas. Och sen så när man kollade på fler bilder från samma ekipage och från flera ekipage, så ser man liksom hur nosgrimman alltså verkligen skär in i hela hästens liksom de här mjukdelarna nere runt nosen. Det var liksom både en nosgrimma och en sån snokrem. Så hästen hade ju liksom absolut ingen möjlighet att gapa. Då började ju folk också såklart att skriva så, ah, den gnäggar, det är därför det ser ut så där, och bara okej, den gnäggar på varenda bild som finns från hela det här liksom tävlingen då.
Och i så fall, varför skulle den i så fall gnägga hysteriskt? Är det för att den trivs i den miljön då?
Ja, men också ska den inte ha utrymme att kunna gnägga? Frågetecken. Kan ju kanske vara rimligt i så fall. Liksom. Men ja, i alla fall, då såg jag de där bilderna som började delas och så kände jag igen, alltså, vad fan är det som pågår? Hur kan det fortfarande se ut så här? Varför händer ingenting? Vad kan man göra? Och då kände jag bara så, äsch, jag provar att göra en sån namninsamling och se. Så tänkte jag typ, ja, jag delar den på min Instagram, så kommer den få kanske så 500 underskrifter eller någonting. Men det är ändå någonting liksom. Men den där tog ju verkligen snurr. Så jag menar, det var ju verkligen att folk var kände, hade samma känsla som jag. Man är så jävla trött på att se hur hästar lider på tävlingsplatser för att folk ska få vinna priser. Det är liksom helt absurt att det inte ändras. Och med den där listan så började det ju komma upp liksom filmer från så här framridningen och andra bilder som folk tog, och folk gick och pratade med liksom personal på plats. Men alla sa ju bara att det var okej, och liksom, ja, överdomarna på plats sa ju också att allt var okej, och de hade kollat alla hästar.
Såklart.
Och då undrar man ju också, hur är det möjligt då att släppa igenom det här? Uppenbarligen är ju något riktigt fel då, om allt är okej och det ser ut på det här sättet. Alltså det kan inte vara så här. Ja.
Och vi är ju, precis som du var inne på innan med blodet, så... Så det här är ju väldigt liksom, det är ju små delar av en helhet som vi är starkt emot.
Ja.
Men det behöver ju vara, alltså för, alltså ibland behöver man också plocka ut detaljer för att ens ha något som är mätbart liksom. Det är så
Precis.
Mycket i den här helheten som är fel, men här har vi i alla fall detaljer
exakt.
Som man faktiskt kan plocka på.
Ja, för jag menar, okej, en nosgrimma som sitter hårt, det kanske inte är så farligt en stund om man tänker så. Eller att den, det finns lite utrymme, men det som är med att nosgrimman sitter så hårt är ju att det inte ger utrymme för hästen att liksom gapa och komma undan bettet. Och det att liksom gapa och joxa med munnen är ju typ hästens enda, ett liksom konfliktbeteende som man heller inte vill se på dressyren. Varför det också finns en regel om liksom x antal centimetrar som det ska gå att få in liksom, för att ja, man vill ändå ge hästen någon sorts utrymme att gapa dem, men inte så mycket. Men jag menar, ju hårdare spännen nosgrimma är, desto mer kan du hålla i tygen, och hästen kommer inte kunna gapa för att komma undan, och liksom måste springa in i den formen som man med liksom sina sporrar och säte liksom driver in den i. Så det är, ja, sure, det är en liten detalj liksom, men det har ju att göra med allt annat runt.
Precis, och som du
också.
Säger, det döljer ju väldigt mycket av det som hade blivit mer obekvämt att se. För tack och lov så börjar ju gemene man förstå mer av att saker inte ser så trevligt ut för hästar. Och kanske inte bara även, utan till och med extra mycket de som inte har varit så mycket i hästvärlden och därmed inte blivit programmerade, indoktrinerade till att ignorera hästars ansiktsuttryck och så vidare. De
Exakt.
Ser ju att det här, vänta nu här, den här hästen ser inte så glad ut. Det här ser inte så
Nej.
Avspänt ut. Och det är ju toppen, för att ju mer sånt som kommer fram, desto mer kommer ju allmänheten fortsätta utbildas, och de som står där med näbbar och klor och försöker försvara någonting som har gett dem väldigt mycket. De kommer ju liksom försvara det tills skeppet sjunker. Men vi behöver ju stå där och peta på det tills det sjunker. Liksom.
Verkligen. Men det var så himla skönt tyckte jag efter den här namninsamlingen. För jag tror att det gav stöd till väldigt många som tidigare har varit så. Ah, det spelar ingen roll vad man säger. Mm. Eller typ, man vill inte stöta sig med andra. Men det kändes som att det liksom var så en dörr som bara öppnades och så vällde det ut folk med åsikter liksom som var så, jag har varit tyst så länge men nu är det fan nog.
Mm. Ja men jag kan ärligt säga att jag har ju också liksom känt det kring tidigare sådana namninsamlingar att ja det leder liksom ingen vart, jag har inte ens liksom öppnat dörren till tävlingsvärlden och inte pratat speciellt mycket om den för jag bara orkar inte för att det känns så långt borta att kunna göra någonting åt den. Men nu är bara så här, okej, vi är ganska många nu som är redo att dela allt som vi kommer över för att skapa förändring. Och då känns det ju som att shit, vi kan faktiskt ändra det här. Fortsätter vi att prata om det och inte bli tysta, då kommer det hända.
Ja, jag hoppas det. Alltså, vi säger ju inte att alla måste gå hela vägen till vad vi är. Men det finns ju liksom verkligen extremer, om man ska säga så, som vissa kanske tycker att vi är.
Mm.
Åt båda håll. Och det vi pratar om nu är ju verkligen på andra sidan av vad vi står för.
Mm. Precis, det systematiska nedbrytandet, tvånget att använda smärtsamma metoder. Alltså allt det här som vi skriver om i förskönande ord. Som att men vi säger skänkla istället för att sparka hästen i magen. Och då kommer folk säga nu så här, men jag sparkar faktiskt inte hästen i magen, jag kniper bara åt lite. Ja, men någon gång tidigare i livet så har hästen antagligen varit med om att någon har drivit fram den ganska ordentligt.
Ja, precis. Och jag tycker och har alltid tyckt att sporrar är absurt att använda.
Ja.
Vad är det? Det är liksom metallpiggar som du sätter in mellan revbenen på hästen. Mm. Alltså rätt i magen. Jag menar, en häst och en människas hud, de är ganska lika tjocka. Så du kan ju själv be någon att sätta en spåre på sig och sparka dig i revbenen. Så kommer det kännas ungefär likadant antagligen som det gör på en häst.
Och även om du då bara hade tagit den där pennan och tryckt lite försiktigt i dina revben så gör det ganska ont. Och tänk då, även om du inte menar illa med de där sporrarna, hur många av oss har jättebra kroppskontroll i trav och galopp på våra vrister? Inte jättemånga. Nej,
särskilt med så också jättetjocka stövlar.
Nej, men precis.
Och sådana grejer.
Så risken är ganska stor att även om du menar att bara försiktigt stryka längs med håret så kommer du inte lyckas med det. För att det är sådana krafter och det är så mycket rörelse i hästen och i din kropp. Så det kommer hända. Vilket gör att hästen såklart kommer vara på alerten.
Men ärligt talat så, jag vet att folk säger att det är så. Jo, det är för att man ska rida med finare hjälper och allting. Men det är ju bara ren bullshit.
Bullshit.
Alltså det är liksom, för att hästar kan svara på liksom så pass lite. Och hade det inte varit för att det var tvång. Eller liksom att man vill ha ett snabbt svar på det man inte riktigt har lärt hästen. Utan man då får ta till någon annan metod, alltså smärta så att hästar ska snabbt undvika det. Liksom,
plus,
det behövs inte. Hästar känner av liksom så lite.
Ja, men undantaget är ju om hästen är extremt högt i stress, då känner de ju inte det. Och det är ju det som också är problemet, att vi sätter hästar i situationer där de blir helt utom sig av stress och de stänger av. Och vi måste ta de här jättehårda hjälperna för att hästen inte, inom situationstecken, hör annars. Så hästen kan ju lyssna på de där små hjälperna, men den kan inte det i de sammanhangen för att hästen är liksom i total stressavstängdhet. Och kan inte fly för att den får ont om den springer iväg. Den får ont om den står still. Den blir någon slags passivt inlärd hjälplöshet, instängdhet. Det blir så sorgligt när man tänker på hur känsliga de är. Jag bara tänker på motsatsen då. Igår stod jag med Sky, min egen uppfödning. Hon är 4 nu. Hon är tränad belöningsbaserat sedan hon var liten. Och hon har lärt sig alla skiften med belöningsbaserade signaler som vi nu använder ibland fysiska signaler till, det man kallar taktilsignaler, när man använder handen för att flytta, men det är inte så att hon har lärt sig att flytta för att flytta för handen, utan hon har lärt sig för att följa en target till exempel och så vidare. Och så stod jag, men hon har precis lärt sig höfttarget och så hade vi hållit på lite med det och sen så la jag handen på hennes manke medan hon stod åt i en bytta för att jag skulle vila lite. Och så bara liksom märkte jag att min kropp liksom så här lutade lite åt ena hållet. Och hon bara liksom flyttade hela sin tyngdpunkt bara lite åt mitt håll. Och jag bara, jaha, okej. Och så bara rätade jag upp mig lite, liksom några milligram bara. Och hon bara, okej, jag rätade upp mig. Jag bara, jaha, du tror att du ska följa med mig här. Vad gulligt. Ja. Liksom så här. Och det var bara så här helt självklart. Och bara liksom, jag tog inte i mer än att man skulle typ blåsa på ett papper för att få det att flytta sig. Liksom. Hon bara, jag kan följa med här. Jag bara, jaha, tack så mycket för erbjudandet. Det var inte riktigt det jag menade, men det var bra att heta.
Nej, men vi vet ju hur mycket man kan få hästar att göra liksom, utan att lägga tryck överhuvudtaget. Mm. Liksom, alltså, och hur mycket saker de kan gå med på. Liksom om man tränar dem, alltså med så här nål, stick och allt möjligt som de kan göra liksom, trots att det gör ont och sådana saker med bra träning. Ja. Men man kan ju också få hästar att göra väldigt mycket genom att använda liksom, smärta emot dem. Mm. Alltså, men, ja, det är ju också ett argument som alltid kommer så. Ja, hästar presterar inte om de har ont och det skulle aldrig gå om man inte är vän med dem.
Mm.
Och det är bara också rakt av ren bullshit för att de kommer göra allt de kan för att undvika att få ont, plus att de är ju flockdjur och bytesdjur och de kommer göra också allt i sin makt för att inte visa smärta.
Mm. Precis så. Och absolut till förövaren dessutom då. Jag tänkte på en bild som presenterades på Kittel när han står och pussar sin älskade häst efter finalen. Och så är det en hästskötare som står med två händer och håller hästen i en kädja samtidigt som han pussar den. Man bara, ska det vara så? Ska det vara så? Att någon behöver hålla fast hästen i en kädja för att den ska våga stå still när du kommer fram?
Mm.
Det var väl också, ja men vi sa det så, det måste ha varit han som några dagar efter det här med de blåa tungorna kom fram då för typ en månad sedan så la han upp någon film på att han hade hoppat av sin häst i ridhuset och så följde den med honom lös i några meter. Och så skulle han väl visa sig att titta vad den litar på mig eller något sånt där. Och så ser man liksom så här hästens ögonvitor och man ser hur hästen så här vände bort huvudet och ja, den gjorde lite lugnande signaler helt enkelt. Och det är liksom inte konstigt att en häst följer den enda levande varelsen när de är själva i ett ridhus. Den har ingen annan. Självklart kommer den söka sig till det andra däggdjuret där. Det funkar så. Det är ingenting som liksom är så här, det betyder att hästen litar på honom eller tycker om honom. Det är bara, det fanns ingen annan där.
Så. Nej, exakt. Men sen kan man ju också tänka sig att de kanske
Har tränats
i att följa ganska så mycket. Vad händer om man inte följer någon som går bredvid en? Man får att det blir ganska så obehagligt av många, på många sätt. Typ ett ryck i munnen eller ett spö eller liksom diverse saker som händer.
Mm.
Så det betyder ju absolut ingenting att hästen går efter en i ridhuset.
Verkligen.
Ja. Det är som liksom, vi brukar säga. Man kan inte säga någonting om något om man inte vet hur det har lärt sig in. Liksom.
Nej, precis. Och konsekvensen om det inte händer. Bara för att det inte händer en konsekvens just på den filmen eller just på den uppvisningen så betyder det ju inte att det inte brukar hända.
Nej, exakt.
Vi brukar ju också ta jämförelsen med till exempel en person, till exempel en kvinna som är i en destruktiv relation med en man som misshandlar henne. Och det räcker ju att han liksom vid ett eller ett par tillfällen har slagit henne rätt ordentligt för att han sen inte ska behöva gå så långt för att kunna styra hennes beteende utan bara kunna titta på henne med en viss typ av blick för att hon ska korrigera sig och göra som han säger. Och det är ju samma sak med hästar såklart, när de systematiskt har tränats till att lyda, till att vara passiva, till att inte uttrycka sig. Då det vi får se på tävlingsbanan ska ju vara bara den där blicken. Och sen hemma så fixar de resten, vilket vi såg hos Helgestrand bland andra. Så att liksom, det
ja, jag tänker alltså med barn också som har vuxit upp med liksom, oberäkneliga eller liksom våldsamma föräldrar har ju också levt ett helt liv av att anpassa sig och liksom, så att det inte ska bli något stök och strul och inte liksom göra någon upprörd. Och det är ju också baserat på liksom vad man har lärt sig av tidigare erfarenheter. Så det är klart att hästar också beter sig så. Mm. Så kanske folk tänker att man att hästar, om det är skillnad på hästar och människor. Och det är väl till viss del, men man lär sig på typ samma sätt.
Ja, precis. Och vi vill ju alla till största möjliga mån undvika smärta. Både fysisk och psykisk sådan. Så vi försöker ju hela tiden förstå vår omgivning. Och det gör ju hästarna också. Ja, de försöker förstå verkligen. Så de kan förekomma och undvika.
Ja, precis. Nej, men jag bara tänker på det här med dressyr. För jag red ju själv dressyr förut. Jag till och med ridit dressyr på Kiara. När hon kom till mig så köpte jag henne egentligen för att jag ville ha en ridhäst. Det var 2014 köpte jag henne. De kom, ja. Precis, så 2015 red jag ganska mycket dressyr på henne, men innan dess så tävlade jag ju dressyr väldigt mycket med min egna häst och det gick väldigt bra. Det var en ung häst och vi tävlade först liksom på så låg lokal nivå och sen regional nivå och så tävlade vi division 1 dressyr. Det sista vi gjorde innan hon då fick en allergi. Vi fick sluta, men det jag ville säga var just det här med så smärta och att springa och vara duktig och vad domarna ser. Mm. För hon hade väldigt mycket ryggproblem egentligen under hela tiden som jag hade henne. Och vi hade så ekoterapeut och veterinär och sånt där som man liksom underhöll det. Men det var ju typ så, ja, hästar har typ ont i ryggen. De får ont i ryggen och då fixar man det. Och sen är de bra ett tag och sen får de ont i ryggen liksom. Det visade ju sig att hon hade kissing spines. Och har haft det antagligen liksom hela tiden som jag har ridit och tävlat. Och vi har vunnit. Vi vann distriktsmästerskapet för juniorer 2 år i rad. Ja, med en sån här ungdomssatsning på dressyr liksom som var Örebro distrikt och sådär. Med den här hästen då som hade typ ganska mycket ont. Och hon sprang liksom alltid bakom lodet. Det fick jag på typ alla kommentarer att hon var liksom väldigt kort i formen och sådär. Men jag menar, jag var 16, 17, 18 och har lärt mig vad jag kan av andra vuxna. Tävlade bland andra vuxna människor och det gick jättebra. Men liksom, om jag ser tillbaka på det nu, vad det var som hände, så var det ju att jag hade en jättefin häst. Hon var superfin och hon var liksom, svarade fint på mina hjälper och sånt. Alltså jag menar, jag var väl helt okej på rida, men också så har jag haft liksom, alltid en så bra sits, sitter fint och min häst springer fint, men så, ja, hon är lite kort i formen. Men det var hon ju för att det är jobbigt att springa och ha ont i ryggen och använda den på ett normalt sätt.
Mm.
Men blev det straffat i protokollen? Nej, inte märkvärt.
Nej.
Och det är ju också väldigt, väldigt sorgligt.
Eller hur?
Att tänka på tillbaka.
Ja, det är
och
ju...
jag menar, det är inte som att det har blivit bättre efter att, liksom, om jag ser på hur dressyren ser ut nu.
Nej,
det är ju inte som att näsorna är längre fram nu, snarare tvärtom. Och hästarna alltså springer så där med näsan in och sprattliga ben.
Ja, och, precis, och svank.
Och det liksom är vad man tycker är fint.
Mm.
Och det var därför vi också fick höga poäng. Men det är ju ingenting som är bra för hästen.
Verkligen inte. Mm. Och någonting som bara sliter och som också... Ja, men det känns ju som att det också är väldigt mycket för att det ska gå fort. Och man har inte tid att rida hästen varg och stark på ett korrekt sätt. Utan man tänker att vi löser det genom att dra ihop den fram och sparka fram den lite på mitten.
Ja, precis. Det är ju lite med den här nosgrim-grejen också. Att det är ju det som gör... möjligt det här typ nya moderna sättet att rida, att liksom, det jag tränade ju dressyr och tränade för så unghästmästerskap med Kiara när jag köpte henne, jag hade verkligen tänkt att jag skulle rida dressyr. Vad snabbt det kan gå att ändra sig ändå, man tänker det ändå bara 10 år sedan. Men då började jag träna för liksom, ja, men så A-tränare och folk som rider de där championaten själva. Och är liksom väldigt framstående tränare. Och då går det ju ut på att man liksom inte så som jag själv tänker att det ska komma liksom bakifrån, som jag själv tänker nu liksom, mm. som jag ändå var ganska mycket inne på då, för det här kändes verkligen fel och det är inte alls min stil att rida. Jag var ändå då medveten om att jag ville rida på ett annat sätt, så jag slutade träna för de tränarna. Men i alla fall, det som är grejen är att man liksom då tar först kontakten med munnen, alltså och håller ganska så kort och tajt. Och sen går det ut på att liksom bara pusha in hästen in i liksom kontakten med handen. Vilket ju känns helt bakvänt. För man vill ju att hästen ska ha möjlighet att öppna upp sig fram. Men det har den ju inte. Den blir ju helt låst i den här liksom framen. Att liksom här kan du ha nosen och du kommer inte komma någonstans. För jag kommer hålla liksom benhårt fast i dig.
Mm.
Och du ska bara in med rumpan under liksom.
Ja,
mm. Det känns
helt, ja, eller hur? Och sen de som, ja, och de som då är nivån under där som tittar på det här och som kanske inte riktigt har möjlighet att se helhetsbilden, de tänker ju ofta, alltså det har ju blivit sån också enorm fixering vid halsar och att hålla in huvudet på hästar. Och som att det skulle göra någonting med hästens form i övrigt. Och då kan man ju, om man tror det, så kan man ju testa att ställa sig på alla fyra själv. Och bara testa att dra in nacken och se hur mycket händer med min ryggrad, hur mycket händer med mitt bäcken. Ingenting. Det sitter liksom inte ihop. Du kan göra vad du vill med huvudet och fortfarande vara jättesvankig och ha bakbenen bakom dig eller vad det nu kan vara. Så att ja, det blir problematiskt på många sätt.
Ja, verkligen. Det är... Ja, det är en utveckling som inte känns positiv ur hästarnas perspektiv.
Verkligen inte.
Nej, men det är ju verkligen problematiskt också som du säger att det är det som lönar sig och det som nya generationer ser. För det är klart att det är jätteförstärkande att vinna tävlingar och om man är på tävling så vill man att det ska gå bra. Och vad gör man då? Jo, man kommer rida så som gör så att man får bra poäng. Alltså det är ju liksom inte konstigare än så.
Nej.
Likadant det här med Patrik Hittel och alla de här. Vad är det som ger bra poäng? Ja, det är den här fruktansvärda ridningen.
Mm. Och det är det som gjorde det så väldigt sorgligt att vi liksom verkligen trodde att ja, men för bara några veckor sedan så hade vi ett samtal om det här. Och sen så kommer liksom den största tävlingen av alla och säger så här, det här är rätt. Bara, va?
Det här
vad hände?
Är jättefint.
Ja.
Ja. Och då har också alla glömt alla tidningar. Mm. Wow, hej, grattis Patrik, bästa Patrik.
Vi vann. Nej, det gjorde vi inte.
Nej, det var det var verkligen en vinst att ifrågasätta och inte ens god vi-känsla efter.
Nej, verkligen inte.
Usch, jag hade så himla ont i magen när jag läste de där kommentarsfälten. Det verkligen påverkade mig fysiskt att se hur folk liksom helt kan blunda för allt det här som kommer upp och att veterinärer uttalar sig, etologer uttalar sig, jättemånga människor reagerar och att så många liksom stänger av och bara typ kallar det för drev eller att folk är sura eller liksom
Men det är så obehagligt hur långt ifrån att ha hästen som en levande kännande varelse vi har kommit, att det verkligen bara är ett objekt att använda och det spelar inte så stor roll om det objektet blöder lite grann eller det dör efter tävling eller vi får väl bara liksom hej katten, ja jag vet att du är själv här nu att vi får väl bara byta ut den då, liksom.
Ja, precis. Eller liksom, ja det är så här, det kommer bli att de får blå tunga när de tävlar för att den blir så stressad i den där miljön så det är jättesvårt att kontrollera den.
Mm. Ja, precis.
Är inte det jättekonstigt och fel att vi ska utsätta någon som vi kallar våran typ bästa vän, som vi pussar, som vi säger att vi älskar, för så pass mycket smärta, våld och stress?
Ja, för att vi ska få en medalj och få pengar.
Mm.
Kul. Och, men då är det ju vissa som säger att men nu ska vi göra någonting för hästvälfärden här.
Just det.
Maria Gretzer har ju dratt igång en klinik som hölls för en vecka sedan typ med Imon Hickey som skulle syfta till att lyfta hästvälfärd. Vad tycker vi om den, Hanna?
Jättebra!
Ja, glada vi är för att den här härliga människan har gjort detta.
Ja, verkligen. Nej, Det var väl inte riktigt våran känsla efter.
Nej.
Nej, men du kan väl, du skrev ju ett väldigt bra inlägg som du kan väl berätta.
Ja, nej men det är ju, jag har läst, jag var inte där. Jag har läst utdragen som finns på Hipson, där det fanns också en video som var några minuter lång. Och så också tidningen Ridsport skrivit om det. Jag har personligen inte sett Imonde träna, men jag förstår ju att han använde sig av horsemanship. Så. Mm. Och det är ju en metod man kan använda som är effektiv. Oh. För att få hästar att göra vad man vill. Inte nödvändigtvis det som är så hästvänligt utifrån våra perspektiv och utifrån forskningsperspektiv. Mm. Men skitsamma om vi sätter det åt sidan, så bara att kalla någonting hästvälfärd och ta dit tre olika hästar. En var en treåring som enligt ägaren aldrig hade varit hemifrån tidigare och aldrig hade åkt hästbuss tidigare. Mm. Vi tar den och så sätter vi den i ett fullsatt Flyinge där en okänd man ska få den att göra olika saker. Mm. Hur är det hästvälfärd? Det är show, det är prestige, det är liksom saker för människans skull, det är underhållning för människan. Den hästen eller de hästarna kommer inte lära sig någonting av de momenten. De kommer vara så pass högt i stress så att de inte kan lära sig. De kommer bara liksom minnas att det var någonting jobbigt som hände. Och sen hade vi också en fyraåring som enligt ägaren beskrevs som att ha mycket attityd. Och det blir också så himla sorgligt att säga, okej, hur pratar vi om våra hästar? Vi säger att den har mycket attityd. Istället för att ta hästens perspektiv och förklara att den här hästen var högt i stress. Den här hästen förstod inte uppgiften. Den här hästen var inte tillräckligt förberedd. Alltså någon har gjort ett dåligt jobb på att förbereda den ifall man säger att den har dålig attityd. Lägg det på människan då, lägg inte det på hästen. För så fort vi lägger det på hästen så är risken jättestor att vi tar i för mycket. Vi blir irriterade på hästen, vi har förväntningar på hästen som den inte kan leda upp till. För att vi inte har förberett den. Jag blir så himla provocerad av det. Alltså, fruktansvärt.
Ja, det är...
Och så säger vi att det är välfärd. Bara, hallå?
Nej. Det är väldigt konstigt. Jag vet att du la upp den där, för det är en bild som också kommit med. Just om hur han klappar hästen också rätt i facet.
Jajamän. Jag skrev ett lite snatchy PS då till mitt inlägg som var så här: PS, de flesta hästar avskyr och blir klappade mellan ögonen där de inte ser speciellt av någon som de inte känner.
Nej, precis.
Och det är också så bara sinnebilden av någon som inte förstår hästar. Som bara står där och tar på den där. Och så är det då vissa som säger så, ja men han klappade det här rytmiskt för att han skulle lugna sig. Ja men titta på den hästens kroppsspråk. Om den inte hade suttit fast så hade den varit the hell out of there. Den tänker bakåt, den är spänd som en stålfjäder, den har öronen bakåt. Han kanske kommer komma någon vart där sen till att vänja den successivt vid att det där inte är farligt, för att han gör det så många gånger så hästen inser att det händer ingenting mer. Men hur var processen för hästen under tiden? Varför sätter vi den i den situationen överhuvudtaget? Varför ska han göra det när hästen inte vill?
Nej, precis. Nej, det är ju väldigt, väldigt bra att tänka också vad hade hänt om han inte hade hållit i repet? För som jag kommer ihåg bilden, jag måste typ bara nu googla upp och kolla hur den faktiskt såg ut, så håller han ju ganska så hårt i grimskaftet samtidigt som det där händer.
Och även om han inte hade hållit jättehårt i grimskaftet precis just då, så precis som vi varit inne på innan, så har ju sannolikt den hästen tränats till att inte kunna gå. Det är ganska slakt på den bilden faktiskt. Det får vi ändå ge honom.
Ja, nej, jag ser en som ändå sitter ganska så hårt fast. Den sitter dessutom
fast. Ja, men det finns två olika bilder faktiskt. Ja, så då,
nej, men den här sitter skimma. Fast som att den sitter under hakan också. Liksom sådär trädd i, så att den sitter helt hårt.
Ja, just det, för treåringen hade kedja på sig. Så om du har en brun häst så är det nog...
Det är den bruna hästen som jag ser nu. Precis. Och där är ju den trädd genom grimman. Så den sitter liksom som en kedja under, fast det är ett rep. Men den sitter ju helt spänd. Också den här hästen står och liksom är på väg bakåt, absolut, med huvudet helt höjt, jättespänd. Imon väljer att alltid klappa hästen i pannan som belöning istället för att slå på halsen, vilket han menar kan uppfattas fel.
Och det har han ju rätt i, det är ingen häst som gillar att bli slagen på halsen. Men hur många ser det som en belöning att bli klappad i ansiktet? Jo, vissa kommer tycka det är mysigt om det är personen de älskar och de är lösa i hagen och det är kli och gos, absolut. Men inte i ett fullsatt Flyinge av en okänd man som precis har stressat runt dem.
Nej, precis. För om det var en belöning så skulle man ju inte behöva hålla emot med ett rep under hakan.
Nej.
Och hästen skulle antagligen liksom själv söka sig ner till handen, kan man gissa.
Precis,
om man tycker att något är mysigt och skönt så vill man gärna att det ska fortsätta.
Mm.
Mm.
Ja. Så där blir det ju också, ja men det blir så tungt att det är en bit kvar liksom. När det är så många som tar emot det som att nu lärde vi oss hästvälfärd. Och jag kan hålla med om att horsemanship kan vara mer hästvänligt än viss annan traditionell tryck- och eftergiftsträning, för att den är mer förutsägbar ofta för hästen. Aha. Och hästen får en chans att förutsäga saker, det liksom ger sig begripliga steg. Och det finns ofta en intention om att förstå hästen och man pratar liksom på trevliga sätt och sådär. Det är bara det att det har liksom inte riktigt hängt med i den välfärdsforskning som finns och den forskning som finns om hästars lugnande signaler, till exempel konfliktbeteende och så vidare. De förklaras ju fortfarande på de här gamla västensätten, i alla fall utifrån de jag har lyssnat på. De har liksom inte tagit med sig det vi vet nu om hästspråk.
Nej, precis. Oh, ja, suck.
Ja, det är ganska mycket suck.
Ja,
och det är ganska mycket suck över. Ja, förlåt.
Ja, nej, jag bara tänkte också just vilka det är som ordnar det här eventet. Maria Grätzer till exempel, som ju inte är en favorit hos någon av oss.
Nej.
Det är också liksom, jag läser här bara nu, vi såg ju som sagt inte, utan jag kollade den här artikeln, och då så är hästägaren, man kan tänka att man har ett band med sin häst, och hon säger att hon att stoet och har lätt att bli nervös, för den har väldigt mycket blod, och hästen är nervös till en början, men efter några varv på fyrkantsspåret så börjar den slappna av. Vi vet ju inte hur det exakt ser ut. Men Maria Grätzers kommentar är: jag tycker den ser lite för lätt ut, säger Maria skämtsam.
Mm.
Vad kul att ställa upp med sin häst på de här eventen. Ja, alltså. Maria Grätzer sa ju också efter den här liksom namninsamlingen, där ju jättemånga skrev under, jättemånga berättade om vad det är de ser, veterinärer också delade och tyckte att det var liksom bra och också väldigt trötta på hur det ser ut. Då la ju hon upp en bild på sig själv och skrev så: ja, tycker ni den här nosgrimman ser ut att sitta för hårt? Liksom på, med så jättetyp sarkastisk snäsig ton.
Mm, väldigt nedlåsande.
Ja, och bara, varför vill man liksom slå ner på någonting som, jag menar, jag tar det liksom inte personligt så, min lista, utan jag menar typ så, det är en stor massa som ser att många saker är fel, vi uppenbarligen ser att hästar inte mår bra, och du ska liksom lägga en sån nedlåtande kommentar när det liksom handlar om hästars välfärd.
Mm. Ja, men tänk vad rädd man är då för att förlora ett imperium som man har byggt upp, när man behöver håna de som kommer från välfärdssidan. Alltså, jag har sett något inslag med henne, visst var det, jag menar, om hon gör någon, jag kommer inte ihåg om det var någon podd eller något.
Jo, precis.
Ja, och då är det en man som läser rida. Jag har bara sett ett klipp här där hon sitter på en häst och så har hon ett spö. Och så ifrågasätter han varför hon har ett spö.
Mm.
Och så väldigt, också igen med total så översittarton, berättar att det här betyder... Variant. Ja, verkligen. Det här betyder ingenting. Det gör inte ont. Jag bara petar med det och så vidare. Och det hade ju varit sant ifall den hästen aldrig hade tränats på ett traditionellt sätt med ett spö. Om det hade varit en häst som aldrig hade sett ett spö innan hade det inte betytt någonting. Jag håller med.
Nej.
Så är det ju inte. Den hästen, precis som alla andra hästar i hennes stall, har med allra största sannolikhet tränats med ett spö som har gjort ont vid något tillfälle.
Ja.
Och då är vi tillbaka på den där blicken som det krävs inte mer än att någon ger en menande blick för att man ska korrigera sig. Det krävs inte mer än att du har ett spö i handen, Maria, för att din häst ska lida dig.
Nej, precis.
Alltså, ja, det blir så...
Nej, det är ju ofta så, jag tänker typ med så här transporten och att hästar inte vill gå på transporten, och så är det så, bara vi tar fram linan så går de på. Så bara, varför tror du det då?
Mm.
Varför det kanske inte blir så jättehärlig upplevelse sen när linan liksom kommer fram. Eller typ, jag behöver bara hålla ett spö och så går den på, eller så går den fram.
Mm.
Mm.
Precis. Nej, så det kände vi väl kanske inte gav jättemycket för välfärden. Men
Nej.
det gav just det här samtalet i alla fall.
Ja, precis. Men vi kanske ska säga något om liksom vad vi tycker är hästvälfärd, vad man skulle kunna, alltså vad man tänker är hästvälfärd istället. Alltså jag tänker bara utifrån den där kliniken.
Ja, men
alltså
precis.
Man skulle ju ha kunnat hålla den på ett ställe där hästen är trygg. Alltså inte flytta en treåring första gången till ett ridhus på det där sättet.
Precis.
Och det är väl det vi tänker med allting. Att det går ju att göra saker med hästar. Det är inte det vi säger. Alltså, så här,
hade den haft med sig en kompis hade det varit en jättestor skillnad. Den hade inte behövt ta själv i ridhuset. Kompisen hade kunnat stå upp under i hörnet eller stå och äta hö i ett hörn. Det hade gjort en superskillnad för den.
Ja, och liksom man behöver ju inte, alltså just det här, sluta göra saker med sin häst. Alltså inte, vi säger inte ens att man måste sluta rida.
Nej,
det är bara
man behöver
man
förbereda dem bättre.
Ja, och man behöver tänka på vad fan man gör utifrån hästens perspektiv.
Precis.
Och sluta förklara vad hästarna gör utifrån vad man själv tror händer. Och liksom, jag såg också att det var någon, jag har läst ganska mycket i kommentarsfält och sånt, och då var det någon som la upp från hoppningen när en häst började så här studsa på plats, och då förklarade kommentatorn det som att den hästen inte riktigt ville svänga idag.
Ja, precis, det blir så. Alltså tänk att vara i en sån situation som flyktdjur. Man är helt överväldigad av stress. Olika saker människan gör ont. Och man tar till det man kan för att bara liksom så här, försöka slå sig fri på något vis. Och så sitter det en kommentarsmänniska och kommenterar det som att det är ett litet roligt utspel man gör. När hästen liksom kämpar för sitt liv för att överleva i en situation som den är livrädd för. Så, precis. Förbereda hästar. Se det ur hästens perspektiv. Inte hitta på såna här, hitta på mänskliga ord om attityd eller testa eller trotsa. Vi vet bättre nu. Vi vet att hästar som beter sig genom att stå emot hjälper eller bocka eller stegra, så vidare, de har liksom i 9 fall av 10 ont. Det finns liksom så många hästar som
och
man
i typ det tionde fallet så har den också ont, bara att man inte har hittat
exakt vad den har. Eller den är inte stark nog än, eller den har inte förstått hjälperna, men då är det liksom igen så här, nej men vi ska inte driva på där, vi ska backa bandet, vi ska göra det enklare, vi ska låta den förstå, vi ska låta den landa, vi ska låta den komma ner i stress. Vi har liksom inte rätten att bara köra över hästar längre, kan vi inte bara komma överens om det?
Ja, verkligen. Men jag tänker också just om det här med att så många liksom är och hejar på nu Patrik Kittel och tycker att så här, det Maria Gretzer gör och det de här gör är liksom det normala, och att alla är så, ja men det är så här det ser ut, vi har rätt och ni som vi, de säger ni, men liksom vi som påpekar att saker är fel, det är liksom bara för att liksom den stora massan gör något betyder inte det att det är det som är rätt.
Nej.
Alltså jag tänker att det är så himla, man måste verkligen komma ihåg det och vara öppen för att ifrågasätta sig själv hela tiden med vad man gör, med varför man har de åsikterna man har. För som vi sa i början, så här, man skolas in i att tänka bort liksom alla hästens viljor och uttryck, och man ska liksom inte ta hänsyn till hästen. Det är det man fortfarande lär sig.
Mm.
Alltså man ska vara ledaren och man ska visa vem som bestämmer. Och man ser vad som får poäng på tävling och så vidare.
Ja.
Men det finns ju jättemånga fall av liksom där stora massan absolut har haft fel. Men att man tyckte att det var normalt då. Alltså i Sverige förbjöds barnagen 1979. Det är jättenyss.
Ja.
Och innan dess var det okej att slå barn.
Ja.
Känns det normalt idag liksom?
Nej, men precis.
Om ens barn inte uppför sig, eller om man på något sätt är lite arg på sitt barn, eller bara barnet missförstod, då ska man liksom piska den eller slå till den eller hota den om våld. Det är ju helt absurt att tänka.
Precis.
Men det var liksom normalt. Och att det var en debatt innan dess också, som att folk tänkte att det här kommer aldrig gå. Hur ska man kunna uppfostra barn utan att slå?
Ja, men väldigt viktig poäng. Jättebra att lägga till. Och i det så blir det ju också att eftersom vi alla är i princip indoktrinerade med det här liksom gamla sättet att ha häst, där hästen faktiskt finns för människans skull, där hästen ska lida, där hästen till 100% ska lyssna på våra signaler, så kommer det ju också, precis som jag pratade om i ett avsnitt längre tillbaka där med att sörja, så kommer det såklart vara en jobbig process för människan, för vi kommer inte längre kunna ta det som vi trodde var oss givet. Vi kan inte, om vi liksom börjar lyssna på hästen, så kommer vi inte varje dag kunna få göra exakt det vi vill med hästen, för hästen har bestämmande rätt över sitt eget liv och sin egen kropp. Vi äger inte den andra individen på det sättet som vi kanske trodde förr. Och då kommer vi ju, det är väl därför som vissa har så himla svårt att göra den här omställningen, för att det kommer såklart med sorg, det kommer med frustration, det kommer med såhär, men åh nej, liksom, det här som jag drömde om att göra med min häst, jag kanske inte kommer kunna göra det på samma sätt längre. Och det är ju en process i sig som sagt vi har pratat om tidigare och vi kommer att prata mer om framöver, men den behöver ju, på något sätt behöver vi ju orka vara the bigger person här och säga, okej, men jag får ett lite tråkigare liv och min häst slipper tvingas till saker, vara jättestressad, få ont, och som du säger, om några år förhoppningsvis så kommer vi tycka att det är helt absurt hur vi har använt våld och systematiskt liksom nedtystande av hästar för att få dem att göra som vi vill.
Ja, verkligen. Så himla fint sammanfattat och sagt här. Jag håller verkligen med om allting. Men jag tänker, från vårt synvinkel, kanske vi ska lägga till också att för du sa att man kommer ha ett, liksom, vi kommer ha ett tråkigare liv, men det är ju bara att vi behöver ändra liksom det vi har haft som målbild. För jag menar, jag har ett mycket härligare hästliv nu än vad jag någonsin hade förut. Men det var klart att liksom i processen, alltså processen över, så var det väl ganska mycket, ja men också kanske sorg, men framför allt, jag känner mig så säker ju på att, ja, när man väl börjar se vad det är man håller på med, och att just såhär, jag har ju också gått den vägen, jag menar, jag hade som mål att vara med och tävla, alltså jag ville tävla, jag tyckte det var jättekul, men det, att tävla är liksom ingenting gentemot det livet som jag lever idag med mina hästar.
Nej, men precis. Och det vi kan få istället. Men det är ju som, ja, som vi är inne på, det är en omställningsprocess. Och sen så kommer man landa i någonting annat. Det låter som att ditt barn behöver dig.
Ja, han är väldigt ledsen där ute, men han har sin pappa. Så att...
ja. Men vi kanske ändå börjar avrunda, men om man är nyfiken på, om man hoppar in på det här avsnittet som ett första avsnitt, så om man vill vara nyfiken mer på vad vi menar med vad man kan göra istället och hur det kan kännas istället och hur man kan göra saker på hästars vis, så finns det ju en massa fler avsnitt att lyssna på kring
ja,
det.
Ja, verkligen. Och så kan man ju kolla in oss på våra Instagrams.
Precis. Du kan länka till igen i våra.
Ja, hästvis.se på Instagram också, eller hur?
Ja, precis.
Och jag heter Hanna and the Horses.
Yep. Okej.
Så kan man se.
Då har vi pratat av oss lite om det här. Håller ni med oss? Vad tycker ni?
Ventilera lite i alla fall.
Ja.
Ja.
Okej. Men då avrundar vi för idag.
Ja, det gör vi.
Okej, hej.
Hej då.